Välkomna tillbaka till Fitness, Filosofi och Floskler The Podcast med mig, er värd Henrik Wallis, a.k.a. Coach Henrik, a.k.a. The Father of Functional Fitness and Floskler. Och ni vet, jag har ju kört den här podden nu i ett år. Det här avsnittet släpps faktiskt på dagen av mitt ettårsjubileum där första avsnittet var tillsammans med min vän Niklas Boja i en ljuvlig produktion på hans bakgård i Sundsvall. Ytterst taskig ljudproduktion, men ack så mycket hjärta, ack så redo jag var att suga och vara dålig på någonting, för det var nog det som tog för mig att komma igång. I samband med detta ettårsjubileum släpper Niklas Boja och jag en workout. Vi kallar den för 610 Foxtrot FFF Jubileum Anniversary Workout. Niklas Boja skriver den på sitt säregna västernorrländska humoristiska språk. Och jag själv, som Mr. Functional himself, väljer då att benämna övningar med onödigt komplicerade engelska namn. Så som single arm, kettlebell, front rack, overhead walking, etc. lunges. Den här functional-lingon som jag har kommit att förälska mig de senaste åren. Ett mantra jag har använt sedan dag ett för den här podden och för det här friskhetsbejakande initiativ jag kallar för fitness, filosofi och floskler är just att allting börjar på gymmet. Dagens gäst är expert på allting som händer på gymmen, men också bakom kulisserna där då träning möter business och business möter träning. Han heter Brian van der Brink och är då vd till sitt egna bolag Sweaty Business som rapporterar live från då vår bransch inom tränings- och hälsosfären. Vi kan ju prata om vad vi skulle vilja vara sant och vad som är sant. Pengar styr, money talks. Och jag är ju själv också nyfiken på var pengarna finns i den här branschen. Hur kommer de till? Hur har det sett ut och hur kommer det att se ut i framtiden? Så i avsnittet kommer vi liksom bryta ner olika sorters gym. Vi kommer göra en översikt där vi försöker att förstå gymbranschen och kanske liksom sätta populärkulturella analogier såsom ja, det här är som ett IKEA-alternativ. Det här är som Ullareds alternativ över fitness. Medan det här kanske är mer high-end-konsumtion. Att du då kör en Harley Davidson istället för vilken Honda som helst. Jag märkte att det fanns oerhört mycket att prata om med Brian. Och jag var tvungen att avgränsa samtalet något. Och det skulle lika gärna kunna dra över till 2 timmar. Men det attention spanet har ganska få människor. Vi pratar entreprenörskap, vad som är lustfyllt. Vi pratar om konflikter mellan att tjäna pengar och göra nytta. Och alltihop blir då ett cirka en timmes långt avsnitt avgränsat till svenska fitnessindustrin. Samtalet spelades in en november eftermiddag i Vasastan, Stockholm. Under då pågående Rovember, Grovember och No Nut November-utmaning som vi har här på Fitness, Filosofi och Floskler. Det är dags att kicka igång dagens avsnitt, så här rullar lite musik.
Välkomna till Fitness, Filosofi och Floskler. Din podcast om träning och den ädla konsten att leva och vara frisk. Med er värd, Henrik Wallis.
Yes, gott folk. Välkomna tillbaka till Fitness, Filosofi och Floskler The Podcast med mig, Henrik Wallis. Min nästa gäst i podden är entreprenör, föreläsare och hälsocoach med ett CV för långt för att läsa upp. I år nominerad till årets digitala inspiratör på Guldhjärtatgalan, men ännu viktigare är han i verkliga livet. Medgrundare till Human Performance Nordic, en av landets bästa PT-skolor. En man vars namn säger att han är riktigt grym på skridskor, men så är inte fallet. Sveriges svettigaste affärsman, eller ja, han driver sajten Sweaty Business som också kör en podd. Få människor kan lika mycket om pengarna, drivkrafterna och innovationerna bakom svensk fitness. Brian van der Brink, a.k.a. Mr. Sweaty Business. Välkommen.
Tack så mycket. Vilken presentation och den stämmer till största del. Helt okej på skridskor faktiskt.
Okej. Vill du factchecka inledningen eller försvara dina skridskor?
Nej, det stämmer. Jag har ett långt CV. Gjort mycket i mitt 43-åriga liv. Så ja, det stämmer ganska bra.
Van der Brink, är det något holländskt, vad är det för någonting?
Min styvpappa var holländare, han är död sedan 20 år tillbaka, ish, någonstans. Att han var från Holland och ja, jag har ju inte bott där förutom när jag var ett år som utbytesstudent i Amsterdam. Så att, fick jag bekanta mig med kulturen där och de tyckte det var jätteroligt att det var en very Dutch surname, but you cannot speak the language.
Nej. Men vi har ju faktiskt setts en gång.
Mm.
Du har ju kört Sweaty Business i 6 år, om jag förstår det rätt. Och du var förbi mitt gamla jobb CrossFit 162 West, spelade in podd. Då var temat barn- och ungdomsträning.
Yes.
Vad minns du från det avsnittet?
Nej, det var med Christopher Thin. Nej, men jag minns mycket av det. Intressant, bra person. Och sen jag blev inspirerad och imponerad av liksom, strukturen kring barn- och ungdomsträningen. Att det fanns en väldigt genomtänkt plan och ett upplägg för det. Det är rätt lätt hänt, tror jag, på vissa målgrupper. Barn, ungdomar, kanske seniorer också. Att det kanske inte är helt genomtänkt alltid. Så att, det var rätt mycket det jag tog med mig därifrån. Och jobba med föreningar också, som jag som själv är involverad i föreningsidrott som ideell föräldratränare och så där, ser också liksom man är på den sidan potential som träningsbranschen skulle kunna få ut om man var lite mer proaktiv och liksom nästlade sig in.
Mm. Men de är väldigt duktiga på att ha sitt kalenderår av vad ett gym kan jobba med. Och även hur ser vi till att göra maximal vinning och nytta på gymmets 24 timmar. Så det gymmet är jätteduktiga på att ha hockeyspelare när de har off-season. Mammor när de är hemma med barn klockan 10.00. Och kärnverksamhet CrossFit på kvällar, lunch, morgon, med svinduktiga på 162.
Mm. Ja, men liksom som du säger, liksom man brer ut och maxar lokalerna på sätt och vis liksom, och jobbar mot flera olika målgrupper, men också jobbar dedikerat mot de olika målgrupper, inte bara helt plötsligt lägger upp ett mammapass och sådär och gör lite halvhjärtat och tror att det kommer fylla sig av sig själv. Så att, ja, men hatten av, de är duktiga.
Men jag tänker att idag så vill jag inte bara prata om fitnessbranschen utan också kanske svensk fitnessindustri.
Mm.
Är det en bred avgränsning för dig eller är det just det du kanske kan, Brian?
Det är där, jag kan nog lite mer än så, men det är ju där Sweaty Business är. Liksom ett gränsland mellan träningen och liksom tjänsterna som levereras och businessen, affärsverksamheten bakom. Så att vad pågår och ja, försöker ju vara någon slags filter, få ut relevanta nyheter som jag tycker att folk borde veta, trendspaningar och sådär. Så att ja, absolut.
Men då lägger vi samtalet där idag. Och jag blir också lite nyfiken av vad du gör i största allmänhet. Sweaty Business är namnet på ditt företag.
Mm.
Du kör podcast, du har en webbsida, en slags nyhetsportal.
Ja.
Och i egenskap av det så konsultar du åt andra? Vad gör du?
Exakt. Nej, men podden var det som drog igång Sweaty Business från första början. Och sen utvecklades det till en nyhetswebb som är liksom navet i det jag gör. Så att där skriver jag, intervjuar, letar nyheter och ser till att det finns ett intressant nyhetsflöde där. Mycket jobb med de sociala kanalerna, Facebook, LinkedIn och Instagram såklart. Så att få ut, det är liksom distributionen utav innehållet för att få ut det via de kanalerna och sen nyhetsbrev. Det blir också en del föreläsningar, mycket som är på trendtemat. Att ja, trendspana på olika sätt om olika saker i lite olika forum. Och sen jobbar jag lite grann med sociala medier och konsulter inom det, liksom, så digital marknadsföring, men med fokus framförallt på sociala medier. Alltifrån lite strategi, jobb till lite mer löpande projekt.
Vad får du ut av podcasting?
Bra fråga, för att det har faktiskt många gånger känt, orkar jag hålla på med den? Liksom. Det är ganska mycket jobb med det. Men nej, det är ett väldigt starkt medie. Det stärker Sweater Business varumärke. Märker också lite beroende på vilka gäster man har att det är inte exakt samma som följer oss på sociala medier och läser webben vet ju inte exakt vilka som gör det. Men jag tycker att beroende på gäster man har, så framförallt på LinkedIn får man feedback. Folk skriver kommentarer eller skickar DM att de har lyssnat. Sådär. Och då kan det vara så att folk från helt andra branscher som hör av sig som tycker att det var intressant. Samtalsämne av olika anledningar har de hittat in till det. Så att det breddar målgruppen lite grann och delvis annan målgrupp tror jag. Men också en viktig marknadskanal. För liksom varannan vecka kommer det ju en timma med förhoppningsvis då intressant samtal från branschen.
Hur väljer du dina gäster?
Nej, men det är ju primärt försöka ha lite olika teman så att det inte bara blir gym, till exempel gymägare, så det kan inte vara för många som är lite liknande i vad de gör. Så det kan vara liksom, okej, vad har vi inom digitalt, vad har vi inom Peter, vad har vi inom utbildning, vad har vi inom kost? Och sen har vi lite andra som kanske är lite mer profiler, så där som inte kanske har något naturligt hem någonstans i branschen men på något sätt är involverade i eller kring den. Så, ja, men folk är ju intresserade av andra människor. Det märker jag. Det som läses mest är ju oftast olika personporträtt. Att man vill höra eller lyssna på andra personer som man tycker är duktiga eller vettiga. Sådär. Så att människor.
Ja, men jag tycker det är extra kul att ha dig här, för du gör ju en resa ganska lik den jag gör nu. Skillnaden är att du är ganska många år före branschen. Du är i Stockholm sen för alltid. Du är härifrån eller?
Nej, jag är uppvuxen på Gotland och flyttade därifrån efter gymnasiet. Spelade hockey då, apropå skridskor. Så jag flyttade hit till Stockholm och spelade i Division 1 i Mälarhöjden. I drygt 1,5 år. Och sen slutade jag tvärt. För att alla mina... Jag hade de flesta av mina polare var utanför hockeyn. Och de var ju iväg. Liksom. De var i Thailand, de var i London och reste. Och också så här, ja men sport och hockey var kul. Men så här 5-6 dagar i veckan i ishall. Åka buss, kors och tvärs. Och just på den nivån så... Ja, då måste man ju ha ett jobb. Också ovanpå det, så att nej, jag till slut tyckte jag inte att det var lika roligt som det hade varit ända fram till nästan den punkten när jag bara, men vad gör jag här? Jag orkar inte åka till någon ishall längre. Mm. Och sen var jag iväg ett år lite drygt i London och jobbade som bartender och hade kul så. Och sen när jag kom tillbaka så blev det 4 år på universitet Örebro. University, som min dialekt som många frågar efter som inte finns. Det är Gotland, det är Örebro, Närke och det är ja, säkert lite Stockholm också. Många tror att jag är uppifrån någonstans, diffus.
Jag hade kollat Umeå faktiskt,
ja.
Men det är inte helt...
Nej, jag har knappt varit i Umeå, jag har varit där några gånger men inte så många gånger.
Men idag kör du ju en hel del på entreprenörskap och jag är lite nyfiken för du och jag möter säkert liknande utmaningar. Fast du är många år före. Hur mycket i ditt entreprenörskap är strategiskt rationellt arbete? Och hur mycket är ren intuition, magkänsla?
Ja, det är... jag tror Sweater Business när det startade med podd och sen hemsidan, liksom early days, det var intuition och känsla. Det här behövs. Folk verkar gilla det. Vi fick bra input liksom, så att borde det kunna bli så här. Och sen tror jag att ju mer tiden har gått så har det blivit mer strategiskt. För att länge hade jag egentligen det som en sidogrej helt och hållet, mer ett hobbyprojekt. Och sen vid något tillfälle så blev det så här, okej, nu är det så pass mycket så att det kan inte riktigt vara en hobby längre. Så har man ansvar gentemot samarbetspartners, annonsörer, att liksom fylla det med relevant innehåll så att det kommer trafik sådär. Så att jag tror efter den brytpunkten för ungefär 3 år sedan, så sen dess så blir det ju mer strategiskt tänkt liksom, okej, vad är nästa grej liksom för att växa det här eller liksom få det, just nu är det beroende av mig 100% och det är ju min nästa liksom grej att okej, hur kan jag skala upp det här Så att jag kan ha fler som skapar innehåll på olika sätt. Så att, ja, så att det är mer strategiskt. Om det ska bli hållbart tror jag att... Sen är ju intuitionen och magkänslan, det är ju en kombination av alla erfarenheter man har och allt man kollar runt omkring. Så den finns ju alltid kvar ändå. Så här, vad tror jag på? Vad gillar jag också att göra? Det handlar ju inte bara om så här, okay, vad kan man tjäna pengar på, kapitalisera på. Men för min del så måste det också vara intressant och kul att göra de grejerna. Annars så kommer det inte bli hållbart för min del i alla fall.
Vad stöter du på för motstånd? Du som ändå har en hel del kreativitet. Liksom. Är det någonting som är, det här vill jag inte göra, men jag behöver göra det?
Ja, motstånd i mig själv.
Gentemot skapande av artiklar, samarbeten, content.
Ja, nej, ja det är, men det är klart att det är det. Jag klipper ju podden själv. Den kommer ut varannan vecka så att det är liksom två inspelningar i princip per månad. Så det är inte världens högsta tempo. I början så var det varje vecka när vi lanserade den. Men det funkar bra med varannan vecka. Så att det är väl mycket kring det produktionstekniska. Jag hade älskat, jag har ju varit producent av en annan podd som heter Chefsnack. Och där var jag bara producent så att jag gjorde inte inspelningarna. Så att det var rätt skönt också bara sköta produktionen. Och i det här fallet skulle det vara väldigt skönt att slippa produktionen. Och bara vara innehållsskaparen och liksom sköta den. Och sen bara, någon har bokat upp gästen, hjälpt till med frågor, underlag, klipper det, jag får ett levererat färdigt avsnitt. Där kan jag väl känna att det är lite motstånd i mig.
Du kanske får bli som en slags David Letterman av svensk fitnesskommunikation då?
Ja, något sånt. Samtidigt tycker jag det är kul att hålla mig uppdaterad på det tekniska och liksom förstå tekniken. Så att jag vill inte helt avskärma mig och bara flyta runt liksom på något mål där, men ja, vissa delar kanske man inte alltid behöver göra helt själv. Så det är ju liksom en sån grej som apropå tillbaka till det där att ja, inte göra allting själv. Liksom, att hitta lösningar så att man kan frigöra tid till att göra ännu mer innehåll framförallt.
Låt oss zooma ut lite grann och prata svensk fitnessindustri. Jag börjar med en ganska så binär och tydlig fråga. Finns det pengar i svensk fitnessindustri?
Ja, det finns det.
Bortsett från gym, träningsutrustning, kosttillskott, var finns pengarna? Vad består allt det här av?
Jag skulle säga att det är rätt mycket är liksom fitnessindustrin, om vi tar liksom gymdelen som en del, den omsätter ju över 8 miljarder i Sverige, jag tror bortåt 10 miljarder nu med all inflation och prishöjningar och sådär. Så att den omsätter ju väldigt mycket pengar, men marginalerna är ganska låga. Jag upplever att det är rätt mycket kringtjänster som tjänar pengar. Träningskläder, kosttillskott verkar vara en väldigt guldgruva för vissa. Det finns nog en väldigt stor grå marknad, svart marknad med liksom dopingpreparat och liksom olika. Jag såg någon studie här kring hur mycket doping klassade preparat som marknadsförs på TikTok, och det var inte så himla lite. Så att det är mycket så här runt omkring fitnessbranschen, gymbranschen som gräver guld, om jag ska vara helt ärlig.
Okej, okay. Ja, men avgränsat till gym idag då.
Mm.
Har gym mycket pengar? Hur tjänar gym pengar? Vem tjänar pengar i gymbranschen?
Mm. Ja, men det är en bra fråga. Som jag sa, generellt sett vad jag ser så är det ganska låga marginaler på ett, liksom, ett traditionellt gym. Hela den här branschen är ju en bransch som har växt ända sedan starten, om vi säger någonstans 30 år sedan när de kommersiella gymmen började komma fram ordentligt. Så det är en ganska spekulativ bransch där många... Om vi tar Sats till exempel så har de ägts av väldigt många riskkapitalbolag genom åren som liksom puttat in massa pengar, expansion, sålt. Puttat in, kommer ny ägare, puttar in pengar, expansion, sålt. Så att nästa liksom, de har ju tjänat pengar genom och nu tjänar de inte pengar för tillfället efter pandemin. Men det får vi se hur det går, och de har väl lugnat sig med det. Och ja, men vi har ju en mix av riskkapital som är inne och privata ägare, men det investeras väldigt mycket. Det är liksom Nordic Wellness, STC, öppnar väldigt många anläggningar. Men har väl inte ekonomin resultatmässigt med sig, även om deras omsättning växer. Så att, ja.
Men vem tjänar de här pengarna då? Alltså, det är ju inte receptionisterna som byts ut var tredje månad. Vem tjänar pengarna?
Nej, alltså det finns ju, jag tror att det finns ju en del liksom fristående gym som av olika anledningar är, de är inte helt ensamma på sin marknad, men de har liksom etablerat sig tidigt och liksom fått ett fäste lokalt, att där finns det de som är svåra för de här expansiva kedjorna att komma åt, liksom, att där finns det en del som tjänar en del pengar, men jag skulle säga att det är ganska kämpigt generellt sett på marknaden.
Vad är snittlivslängden på ett gym?
Det har jag inte en aning om faktiskt, tyvärr.
Vilka gym failar, klarar sig respektive frodas idag?
Jag upplever att de som är etablerade sedan lång tid är ganska mer livskraftiga. Och sen nyetablerade, i och med att marknaden börjar bli ganska mättad på traditionella gym, liksom de klassiska fullservice-gymmen som har all inclusive mer eller mindre. Där var det nog lättare förr i tiden att etablera något och få det att funka. Men i och med att, ja men ta Västerås till exempel, de är ju säkert uppe i liksom 20 olika aktörer som finns på marknaden. Och sen har du Member 24, du har Nordic Wellness som har flera anläggningar i Västerås. Så att det blir väldigt många gym som har liknande utbud på samma yta. Så att det är ju svårt att få marginalerna med sig där. För att det blir, har ju blivit ett priskrig där man slåss om lite samma kunder, och då hamnar det oftast i en prisfråga vem som kan erbjuda bäst till den potentiella medlemmen. För de har 4-5 alternativ i sin liksom radie utav alternativ nära där de bor eller jobbar.
Vilka är då konsumenterna av träning, hälsa, gym?
Den stora bulken är ju, alltså, medel Svensson ändå. Jag tror mycket drivet av friskvårdsbidrag. Sen hur mycket de är på gymmen och tränar sig. Men jag tror generellt sett ut om man går ut. Det blir lätt, vi sitter ju här mitt i centrala Stockholm. Du är på CrossFit Nordic. Det är liksom en, det är en spets, det är en ytterlighet lite grann. Och innerstad också, Stockholm är ju också en ytterlighet. Så att det är inte alltid representabelt. Men jag är på Gotland ibland, i Göteborg och sådär. Och då tycker jag så här, det är vanliga människor som är bulken. Sen de som syns och hörs mycket, det är ju ofta de som är på sociala medier. Och där är ju en yngre målgrupp definitivt som, det är olika typer av rumträning, online coaching och ganska ytlig del utav branschen.
Vad tycker gemene man om prisbilden på fitness?
Det där är intressant. Jag tycker att folk inte alltid uppskattar att det är så billigt. För det, man kan ha, ah, men det är så dyrt att träna på gym. Då tänker jag bara, what? 400-500 spänn generellt sett för obegränsad träning, då gruppträning, då gym. Då har flera alternativ att välja på. Och det tycker folk är dyrt. Och sen går man på, jag vet inte, en after work liksom och blåser 800 spänn på drinkar och mat och taxi och grejer. Men det, så att, ja, jag vet inte, upplevda priset tror jag att många tycker är dyrt av någon anledning.
Jag har ju någon slags killgissning om att det här med att Sverige, vi är uppvuxna med föreningsidrott. Ja, vem ska coacha hockeylaget? Ja, men det är ju Brian, pappan. Det kan väl du göra, Therese, du är ju en friskhetsinstruktör. Att Sverige har liksom viss ovilja till att dels betala för coaching, men när vi är vana vid ett föreningsliv, ideell verksamhet, så är steget att betala för träning som en tjänst ganska stort liksom. Mm. Håller du med om det, att det kanske finns någon svensk folksjäl som har motstånd till att betala för sig?
Absolut, det ligger nog en hel del i det, liksom den traditionen som vi har. Och ska vi vara helt ärliga, den svenska träningsbranschen, pionjärerna där var ju Friskis och Svettis. Och det är ju var en förening då, är fortfarande en förening och en hybrid nu med aktiebolag som de behöver ha av olika orsaker. Så att hela liksom motionsbranschen som sen blev fitness och gym startade ju liksom med Friskis och Svettis. Och det är ju spiken på huvudet liksom, det är föreningsdrivet det där. Så att ja, det har nog en del med saken att göra. Och att folk av olika anledningar tycker att ja, men det är dyrt.
Om vi letar motsatser då till föreningsliv, ideell verksamhet och sånt där. Vilka delar i näringslivet konsumerar då tjänster från hälsobranschen?
Ja, men det blir mer och mer arbetsgivare av olika slag. Jag tror vi har 95%, kanske mer till och med, av svenska företag erbjuder ju friskvårdsbidrag till sina anställda. Så att det där är ju väldigt utbrett att man på arbetsgivarsidan köper den här typen av tjänster utav fitnessbranschen. Så att det är väl den stora bulken.
Men även du gör väl en del uppdrag, alltså även utanför gym, träningsbranschen, även du säljer väl tjänster till näringslivet som föreläsare och sånt där?
Ja, absolut. Det gör jag, men jag upplever kanske inte att det är så stort än, och det är fortfarande liksom väldigt på själva träningsdelarna som man köper tjänster utav oss. Men precis som du säger, det finns ju annat som man kan kapitalisera på om man vidgar sina vyer. Och tror generellt sett så här, fitnessbranschen har inte varit jättebra på att skapa relevanta och intressanta produkter som näringslivet är beredda att betala för, utan man fastnar i ett rabatterat medlemskap för era 500 anställda. Och det är väl bra som en bas, men liksom mer försäljningen sen då? Okej, du har potentiellt sett då 500 anställda på det här företaget som jobbar bredvid er, liksom vad kan man paketera där som man kan kapitalisera på? Föreläsningar, small group, upplägg, olika tidsbegränsade program, vad det nu kan vara för någonting. Men det slutar ofta med, börjar och slutar med ett rabatterat medlemskap, ofta.
Mm. Här skulle jag ju vilja se långt fler modiga företagsledare som ser vinningen av frisk personal som regelbundet tränar. Det är ganska lätt att man lägger friskvårdsbidraget på massage. Man inte alltid letar efter vad som är mest bang for the buck. Mm. På individnivå, på gruppnivå och så vidare. Så det är nog en stor fråga vi kan arbeta med framgent.
Absolut, nej men det är det. Så att det blir ju lite luddigt också för friskvård. Men det är klart att det är ju någon slags alltså det är ju inte negativt att ta en massage. Men de flesta skulle ju må bra av att röra på sig mer. Det är liksom, säger ju alla studier i princip som jag ser, oavsett om det är WHO, Folkhälsomyndigheten eller Generation Pep. Vi är ett av de mest stillasittande länderna i hela världen. Och den är ju väldigt paradoxal givet vårt arv från det ganska friluftsaktigt och liksom förening där folk var aktiva och många har haft oss som förebild inom liksom aspekten att få igång människor att man rör på sig, till att bli liksom ett extremt stillasittande samhälle.
Mm. Men jag vet ju också att du är ju en vän av språk, Brian.
Mm.
Så jag tänker att jag vill här nu en gång för alla med begripliga analogier och metaforer på något sätt ändå kategorisera och beskriva affärsmodeller för Sats, Nordic Wellness, STC, butikfitness som Barry's, CrossFit-gym som CrossFit Nordic. Kan vi liksom med analogier från populärkultur, samhälle, beskriva vad de här gör? Liksom, för jag kommer ju alltid prata för att nej, du ska inte handla hälsa med Ullareds-modellen. Stort lager, låga priser. Du gör kanske rätt i att handla mikrogymsfitness, kanske en mer crème de la crème. Du väljer ett fint bakverk, alltså den bästa kardemummabullen från Lillebrors bageri. Du ska inte köpa dussinproducerade Findus.
Mm.
Kan vi liksom ta ett översiktligt svensk gymbransch? The floor is yours.
Ja, det är en jäkligt intressant frågeställning, och jag brukar ju ofta i podden prata om reseindustrin, hotellindustrin, att det finns mycket likheter i det. Men också givet vad vi snackade om tidigare om Förenings Sverige och liksom kulturellt arv i Sverige, så skulle jag nog säga IKEA är väldigt dominerande. Liksom IKEA är fundamentet i liksom svensk näringsliv på något sätt, tillsammans med typ SAS och liksom andra sådana hushållsvarumärken som vi har växt upp med. Och jag skulle säga att många av de här som du nämner då, som är full service anläggningar, att vi är mycket lagom. Det är liksom lagom priser. Du har det mesta inom samma liksom, ja, inom vad man kan förvänta sig på till exempel ett möbelvaruhus, men lite där till också på IKEA. Så att jag skulle säga att många är där, och det bygger på volym, säljer mycket produkter till ett lite lägre pris kontra, jag vet inte, någon annan möbelbutik som kanske är lite mer exklusiv.
Mio.
Ja, absolut, det är lite högre priser. Så jag skulle säga IKEA-modellen går nog att applicera här. Sen om man tittar så här, okej, vilka tjänar pengar på den svenska fitnessmarknaden liksom på riktigt, då är det mer en Ryanair-modell egentligen, i form av Fitness 24/7 som, ja, de omsätter väl 700 miljoner någonting, men det är ungefär hälften av vad Sats och Nordic Wellness gör, men tjänar liksom helt andra pengar än vad de gör och har alltid så gjort egentligen, så att då är vi ju på Ullared-grejen, även om jag tror att Christian och gänget på Fitness 24/7 inte ser sig som Ullared eller Ryanair. Men lite så här, positioneringen på marknaden, liksom väldigt affordable. Men liksom, de har ju bra locations. Herregud, de finns ju på Sergels torg här, de finns liksom på
Odenplan.
Ja, så att det är inte längre så här, ja, men de är ute i något industriområde i Ulvsunda där det är jättesvårt att ta sig dit. Utan de är ju på fina gatan, om man säger så. Så att, och det är också intressant att de här lågprisaktörerna, oavsett om det är Sverige eller internationellt, de närmar sig fullserviceaktörerna som ligger på en annan nivå. Så att vad de erbjuder för 250-300 spänn är liksom hack i häl på de som ligger precis ovanför IKEA-gänget. Och då blir det så här svårt om du inte har en produkt som särskiljer sig så här dundermycket ifrån de som kommer strax under, ja, då blir det ju svårt att konkurrera på annat än pris. Och om du är en fullserviceaktör med de kostnadskostymerna, det är liksom en annan bemanning, det är fler klasser, tränare och grejer som är igång, det blir väldigt svårt att konkurrera på Ryanair-villkoren. Och det är ju lite det som hände när Fitness 24/7 kom in på marknaden och gjorde någonting helt annat. Och sen har vi har varit inne på Ryanair, vi har varit inne på IKEA som är liksom mitten där de flesta ligger, upplever jag. Och sen har vi ju ett annat segment som är mer premium, det som du var inne på i inledningen kring det här. Liksom de som är lite mer nischade på sin grej, och de kan vara nischade på olika sätt. Och oftast ligger prisnivån på en annan grej för att man har differentierat sig. Man erbjuder inte exakt samma grej som alla andra på nivåerna under då, om jag säger. Utan yogastudios traditionellt sett legat här. Härlig inramning, en community, andra priser. Det är inte 199 spänn i månaden utan snarare 1200-1500 spänn per månad. Och det har blivit någon standard där, kanske till och med mer på vissa ställen. Mikrogymmen som du är inne på, CrossFit och liksom andra funktionella studios som också har en generellt sett en annan prislapp. Men också så här, bygger på klasser mycket mer liksom coaching intensivt och inte så mycket open gym. Man går in och kör sin grej liksom och bygger inte på volym på samma sätt. Så det är ju en exklusivitet som man bygger in i mikrogym. Alltså att du får mycket tid med personal och liksom det är väl, upplever jag då, inte att man kommer in med sina hörlurar och sen bara kör sin egen grej, utan det är community styrt på ett annat sätt än vad det kanske är på ett stort Odenplan gym där det liksom är, det är en community men du kanske inte känner alla andra 5000 medlemmarna direkt.
Är det här då som Harley Davidson, att du direkt kommer in och får en identitet?
Ja,
folk med Harley hälsar på varandra.
Ja, nej men det är det. Om man tar CrossFiten så har ju en extremt tydlig identitet. Man kan ju se, det här är en CrossFitare.
liksom. Stilen, ja, jag tycker det. Så där har du, och tittar man så här på totalt på fitnessmarknaden, Sverige är ju ganska dominant såklart, som jag sa, av de här mittensegmentet, IKEA. Men internationellt sett, om man kollar, då är det ju mer differentierat. Mer skiktat, mer så här, okej, vi gör det här, vi gör det. Det är inte alltid så här att du har 10 aktörer som är exakt likadana, utan de försöker ju på något sätt att differentiera sig från varann. Och där är ju väldigt tydligt att också att lågpris och premium är de som tjänar pengar. Och de som är lite stuck in the middle. Nu är IKEA ett dåligt exempel, för de är framgångsrika där. Men de är kanske också så här, de är så pass stora i sitt segment. Det är svårt att få konkurrens där. Det är svårt att bli ett IKEA 2. Men därmed om vi tar SAS, som är ett typiskt sånt bolag, som är mitt emellan. De är inte Ryanair, Norwegian, och de är inte Emirates. De är liksom någonstans. Och de har ju inte haft någon blomstrande historik på börsen någonsin, typ. Kanske när SAS-Janne hade, jag vet inte om de var på börsen då, men det var back in the days. Men väldigt konkurrensutsatta i det här mitten-segmentet. Det är varken eller, liksom.
Har den här bilden varit densamma i Sverige i de här 30 åren vi haft gym? Eller är det olika liksom tid, trend, känsligt?
Vi är ju ett land, många tittar på varann, att gör någon någonting så blir det snabbt kopierat. Jag jobbade på Technogym tidigare, Keycraft, som är distributör i Norden. Men då var det ofta att de tyckte, italienarna tyckte det var märkligt. Så här, bara, men okej, men om den här kedjan har satsat på det här konceptet, varför gör deras närmaste konkurrent exakt samma? Varför vill inte de köpa det här konceptet istället, så att de blir annorlunda? Så jag bara, nej, men de ser att det där funkar, och det vill de också göra för att kunna liksom erbjuda samma sak. Och de fattade inte den grejen. Och jag förstår hur de, varför det blev huvudbry för dem. Att ja, men vänta, om de har det, då vill man ju inte göra exakt samma. Då vill man ju göra någonting annat, så att man har något att locka med. Sådär. Men vi är följa John på marknaden. Så att jag tror att det har varit ganska likt generellt sett. Det stora brytet, det har varit två stora bryt skulle jag säga. Ett är Fitness 24/7s intåg på marknaden med en lågprismodell som var unheard of. Och sen har vi CrossFit och mikrogymmen. När liksom CrossFit exploderat, då kom det någonting helt annat som också de traditionella gymmen bara shit parerade. Och sen nu har vissa har då hittat någon slags hybridlösning där man kan erbjuda den typen av klasser. Man har byggt om väldigt många gymytor. Jag menar, de här funktionella ytorna, det fanns ju inte för 10 år sedan. De har ju bara stormat fram på traditionella gymmen. Att helt plötsligt så vill man ha en väldigt stor och betydande funktionell yta och frivikträning. Det är liksom CrossFiten förändrade hur vi tränade i Sverige, absolut.
Men hur mycket bör alla de här tjänsterna kosta då, och varför? För det här är väl i stort sett månadskortsförsörjande branscher?
Mm.
Hur mycket bör alla dessa månadskort kosta?
Ja, bra fråga. Jag tror så här, det är ju, marknaden sätter ju fasen priset. Man kan ju tycka så här, generellt sett då, en genomsnittsmedlemskap, jag tror någonstans mellan 400-500 kronor skulle jag tippa att man landar om man slår ihop det mesta. I och med att det är marknadsekonomi och fri konkurrens, jag tror att det är någonstans där marknaden satte. Då måste man ju göra någon slags kartellbildning och att alla stora kedjorna bestämmer sig för att okej, vi måste upp 50 spänn eller 100 spänn. Och det kan man ju inte göra. Så att någonstans har ju marknaden satt det här priset. Jag tycker ju att det borde kunna kosta det dubbla. Men uppenbarligen så är inte marknaden beredd på det. Inte på de här breda produkterna som är massmarknads gymmedlemskap. Och tittar man Tyskland, Europas största marknad, så är snittet 45 euro per månad. Så att det är inte någonting annat generellt sett. Och i USA extremt mycket lågpris, Crunch, Anytime Fitness och liknande. Det är ju liksom i princip 99 kronors gymmedlemskap. Och sen kan du addera lite grejer, men det är billigt generellt sett med fitness.
Vad tillför liksom personlig träning, PT-duo, det här mer intima liksom high-end produkterna? Vad tillför de gym?
Ja, jag skulle säga en, såklart intäkter, men sen om man bara kollar, okej, intäkter är en grej, men vad tjänar man på produkterna? Och där verkar ju vara lite utmaningar för många gym att få ekonomi i PT-verksamheten av olika anledningar. Så att jag skulle säga, förutom liksom intäkter sådär, så jag tror det viktiga bidraget där, det är ju liksom att kunderna, alltså det blir ju ett lim, kunden och tränaren, att det blir en retention drivare, att PT:n är väldigt viktig, de är ute på golvet mycket, hejar och tjänar på folk och är ofta sociala och sådär, så förutom sina egna kunder då, klienter som de underhåller, så är de ju viktiga, för att det där har också försvunnit mer och mer ute på de traditionella gymmen, med liksom gymintroduktioner, gyminstruktörer, ja men det finns i princip inte längre, men finns ändå lite tendens att okej, börja backa bandet, att okej, vi behöver faktiskt hjälpa folk att lära sig hur de ska träna innan vi släpper lös dem, men det har rationaliserats bort i den här kostnadsjakten för att kunna hålla priserna låga och konkurrera med låg pris har man tagit bort. Och det är ju som personal och lokaler, det är väl de stora liksom kostnaderna, och då är ju personalen ofta tiden, antal människor och hur mycket lite de jobbar, så att du kan påverka kostnaden. Annars så är det ju svårt att liksom dra ner kostnaderna på ett gym. Mm.
Men det här var ju legit någonting jag kommer ihåg från. Jag tog studentexamen 2005, pluggade till PT 2006. När jag liksom legit läste på Platsbanken så låg det ju tjänster ute, gyminstruktör hos Sportlife. Och när jag bodde i Spanien så fanns det etablerat jobb som hette monitor. Alltså det var inte en tränare, det var monitor. Så det gick liksom runt tränare med sådana här tablas-tabeller liksom, där de hade likt old school fysioterapeuter liksom simpla träningsprogram för Therese, Janne och Johanna. Och faktiskt var en slags hybrid av kundvård, tränare, du ska inte göra det illa, jag ser dig, jag tycker om dig, välkommen tillbaka. Men det har vi rört oss ifrån, eller?
Väldigt mycket så. Och man liksom vill tro då Paul Bedford, som är gymindustrins internationella liksom så här guru på det här med retention, hur man behåller medlemmar, så är ju den största enskilda faktorn är personlig kontakt. Att man får en kontakt med någon. Och det är inte så här, vi sitter ner en timma och liksom blir bästa polare, utan det är väldigt mycket så här bara att man får en kontakt med någon man känner att okej, den här kan jag fråga, jag har fått namnet på den. Så att personlig kontakt, och nummer två, att de kommer igång snabbt med träningen när liksom motivationen är hög. Det är liksom de två, enligt honom, de största retention-drivarna. Så att jag vet inte hur det generellt sett är ute, men jag tror att den personliga kontakten har mer och mer försvunnit liksom. Att få igång människor, jag vet inte, det känns också lite så här lämnat åt slumpen. Så där, ja men hej, välkommen här i vårt gruppträningsschema, det finns PT så här om du är intresserad. Alltså lite den, ut och kör liksom. Sen finns det de som jag vet där ute som är duktiga, som kör introduktioner med de medlemmarna som vill. Men jag skulle nu hävda att det är någonting som nog generellt sett branschen behöver gå lite back to basics. Att fast vi kan inte ta för givet att folk vet vad de ska göra. Jag ser hela tiden folk på gymmet som tränar, men ja, kan man lite om träning så tänker man så här, när man ser vissa, bara, jag vet vad du tänker, men det är inte rätt. Sen är det inte någon som orkar gå fram till folk och som säger, testa och gör det här istället. Men det är, liksom, det är inte mitt jobb, jag kan vara en ganska jobbig person. Men då tycker jag också att man har misslyckats lite grann om folk är inne och tränar, men de vet inte riktigt vad de gör för någonting. Sen är det ju inte helt gymmens ansvar att se till med, men jag tror ändå så här, om medlemmarna får framgång och känner att de blir starkare, om de får mer energi, bättre kondition, ja men då är det väl mindre sannolikhet att de försvinner bort liksom. Resultat är ju motiverande helt enkelt.
Det kan ju leda mig vidare till att fråga om grupper såsom bootcamps. Liksom start var åttonde vecka, nya grupper. Vad har det för roll för gym?
Ja, men det är ju väldigt stor roll hos dem som gör det bra. Jag vet till exempel Drivkraft i Solna. Martin Dahlman, superduktig och har hållit på med det här lång tid. Liksom löpande olika grupper med olika teman. Och där går det att få en bra ekonomi i det. För att du får liksom en grupp på x antal personer som betalar mindre än vad de hade gjort för en motsvarande en PT-session. De gör det i grupp, får ändå PT-feelingen. Och den individuella coachingen som behövs. Men också drivet av att gruppen. Man är en grupp som kör tillsammans. Och man tillsammans motiverar varandra. Och tränaren kan få lite mer betalt. Än för liksom en PT-kund. One to one PT. Kontra att köra 8 stycken samtidigt. Och liksom kan få upp PT:ns lön. Så att den inte behöver jobba kanske lika många timmar. Och ha en högre intäkt per arbetad timma. Så jag tror väldigt mycket på den modellen och jag tror att det finns en ganska stor betalningsvilja hos människor om de har ett tydligt upplägg, koncept, gärna tidsbegränsat, att de kan sikta in sig på okej, nu är det de här 8 veckorna, nu är det de här 3 månaderna som vi kör det här. Sen vill man ju såklart få dem att fortsätta efter, men det är kanske svårt med den intensiteten, men jag tror att det är väldigt få som kör ett sånt här program och sen helt slutar efteråt. Men man är ju generellt sett, människor är ju cykliska i sina beteenden. Jag tror även de här som tränar på hög nivå, de ligger ju inte på samma nivå året runt av olika orsaker. Liksom, det kan vara skador såklart, men också motivation och liksom att man behöver en återhämtningsperiod. Så jag tror där finns det väldigt mycket att göra och det tror jag så här, ja, om vi säger att marknaden har satt ungefär det här priset för vad man är beredd att betala för ett typiskt gymkort, ja, då lär vi ju hitta på andra sätt att få in mer intäkter på dem som vi får in genom dörrarna som medlemmar. Brukar jag också tänka så här, men tänk tanken att ett gymmedlemskap skulle vara gratis i framtiden, det går inte att ta betalt för den. Och det är egentligen det Facebook, Spotify också. Det är en gratis tjänst i grund och botten. Men du betalar genom att du är tillgänglig för annonser och så vidare. Nu kan du i och för sig betala dig ifrån det där om du vill som användare. Men det är också en intressant, så här, det finns ju väldigt framgångsrika företag som har en gratis modell för användarna. Men de hittar andra sätt att kapitalisera på. Så tänker jag så här, ja men Friskis och Svettis eller Nordic Wellness, jag tror de ligger på 500 respektive 400 000 medlemmar. Det är inte lite människor. Men är det tänker man bara att det är medlemskapet och sen lite PT, lite pyttelite shop som är intäkterna. Men liksom, hur kan man kapitalisera på en 500 000? Det är Friskis, det är liksom 5% av svenska folket är medlemmar på Friskis. Det är liksom, vad kan ICA har väl fler i sin kundklubb liksom, men det är inte jättemånga företag som har fler i sin kundklubb så att säga. Så att där också så här, det finns nog en jävla innovationsmöjlighet att släppa lite den här nappen som är medlemskapet. Jag fattar att den är en väldigt smakande, välsmakande napp för att det är förutsägbart, oftast på 12 månader. Och sådär så att man har förutsägbarhet i intäkterna. Och går man till en helt annan modell så är det inte lika förutsägbart. Så jag fattar den. Samtidigt så tror jag att ja, med lite mer innovationskraft så kan man nog hitta andra sätt att kapitalisera på sina medlemmar.
Och du tänker kanske liksom skolor, företag, idrottslag.
Absolut, det är ju liksom olika målgrupper men också så här kommersiella samarbeten. Hur kan man, ja men man tänker annons, omsätter Facebook liksom annonstänk, hur kan man omsätta det till, du har ju ändå tillgång till medlemmarnas mailadresser, du har, du kanske inte vill skicka ut en massa sms och grejer, men det finns ju olika sätt att exponera andra varumärken som vill åt den här målgruppen. Jag tror att där finns det mer att göra och titta över hur man skulle kunna göra det.
Varför äger du inte ett gym då, Brian?
Nej, alltså jag har ju varit inne på det såklart i tankarna back in the days. Men allt längre som jag faktiskt har varit i den här branschen så har jag känt att nej, det är inte min grej som jag ska göra faktiskt. Men det hade kunnat hänt faktiskt, särskilt under den tiden där när vi skulle dra igång Sweaty Business, då fanns det ju väldigt mycket tankar, och jag och Norberto som drog igång det hade ju varit på CrossFit Games där 2013 i Los Angeles och var väldigt inne på att dra igång ett CrossFit-gym, det ska jag säga. Så absolut, och sen har jag varit inne på butik och liksom tänkt, okej, kan man skapa någonting där? Men för mig har den varit lite mer svårfångad, så här bara, funkar den här modellen på gym och hur omsätter man den till Sverige liksom, som är van med liksom, ja, prisbilden är vad den är och IKEA-modellen.
Men vad går ditt jobb ut på idag då?
Jag skulle säga min så som jag ser på mitt uppdrag och min roll, det är liksom att vara en informationskälla egentligen. Det är det som det går ut på, att förse branschen med relevant och intressant information som är sakligt och liksom fakta. Alltså det är riktiga grejer, det är inte något hittepå, men också lite så här trendspanande grejer, så att lite grejer som kanske ligger i utkant, som kanske så här, jag såg nu för några veckor sedan att det var en gymkedja i USA som har implementerat så handscanners från Amazon som inpassering. Och det kommer kanske bli, eller så blir det inte, men det tycker jag ändå så här intressant. Så här, men de har valt det här spåret, de har bort med de fysiska korten, sen scannar man av sin handflata när man går in. Och det är kopplat till liksom sin, och det är massa liksom biometrisk data i handflatorna. Men också upplysa att, okej, det är en debatt i USA kring det här, att liksom personlig integritet och du, alltså allt sånt där, vill man ha sitt ansikte, vill man ha sin hand, fingerprints liksom i någons databas, vad händer om det blir stulet och så vidare och så vidare. Så det är också så här, teknologin går framåt, men vad är baksidorna utav det också?
Och där är du någonstans vårt alla språkrör.
Ja, jag försöker vara det. Jag försöker vara så neutral som möjligt, objektiv i det, att inte lägga in så mycket egna värderingar i saker, så får folk läsa och ta till sig det och sen göra sin uppfattning, men göra folk medvetna om det. Och jag har ingen speciell agenda på någonting egentligen, att jag vill driva i någon speciell riktning, utan bara mer upplysa om att det här händer, verkar vara funka där, verkar inte funka där, alltså så.
Vi börjar närma oss 50 minuter in i samtalet och tänkte att vi ska sakteligen börja knyta säcken. Kan du hjälpa oss att trendspana lite grann nu då? Vad har vi sett hända de senaste åren? Kanske före 2019, 20 pandemi. Vi är nu i ganska tokiga räntor och privatekonomiskt utsatta. Mm. Trendspana, vad kommer att hända de kommande åren?
Ja, stor fråga. En stor trend som har varit och som påverkar oss framåt, det var ju hela det här skiftet från liksom traditionell gymträning i maskin till functional fitness, och liksom hela spreaden utav allt möjligt som nu går under labeln functional, som är liksom flummigt. Jag upplever mycket som så här friviktsträning på olika sätt liksom här. Och det har ju växt och gör också att gymmen idag som byggs ser helt annorlunda ut generellt sett än vad de gjorde tidigare. Färre liksom maskiner, även om det såklart finns kvar, men mer friviktsträning på olika sätt. Vi har sett tjejerna ta över rätt mycket i fitnessbranschen. Det här har varit en, om man tar styrketräningsdelen av branschen, så har det varit manlig domän. Arnold, bodybuilders, hela vägen fram till sociala medier gjorde sitt intåg. Då helt plötsligt började det så här, ja men det finns ju tjejer som inte är bodybuilders utan som är tränade. Och återigen, CrossFit gjorde en väldigt stor grej för att säga bara, shit, kvinnliga atleter som har lite muskler men jävligt coola, de kan göra superhäftiga grejer, de ser bra ut, det är så här. Ah, det behöver inte vara helt fel med liksom att gå från det här klassiska liksom Kate Moss kokain chic grejen att man skulle vara skinny och liksom inga former, nästan smal var liksom idealet. Det tycker jag med sociala medier det är bara se liksom rumpträning, benträning, hur det har exploderat, liksom produkter som har kommit fram specifikt för det här, liksom olika hip thrust maskiner, tjejer lyfter med hantlar, med skivstänger. Också spridits ut på gymgolvet. Det är inte självklart att det är bara grabbarna vid hantelstängerna eller vid squat racket. Jag tycker ofta att det är minst lika mycket tjejer som är där och med stort självförtroende kör, och det är inga konstigheter. Så att kvinnorna, tjejerna har tagit en helt annan plats i fitnessvärlden. Och jag skulle säga att det är den viktigaste målgruppen egentligen. För någonstans här får tjejer komma oftast i grupp. De är bättre på att kommunicera i sociala medier och ofta bättre på att få ett följe, för att många vill följa dem. Killar lite tuffare, jag vet inte, man är lite mer så här lonely wolf. Man har ju sina, såklart, som man följer, så här, men det är inte riktigt på samma sätt på killsidan. Så att, och tjejerna skulle jag nog säga är den största målgruppen generellt sett för gym idag. Så att där har ju skett en jätteförflyttning, så att det inte bara är aerobics och dans utan väldigt mycket styrke. Och generellt sett styrketräning på olika sätt är ju den hetaste trenden, oavsett om man kollar gruppträningsklasser eller klassisk styrketräning i gymmet, så är det liksom på olika sätt att bygga styrka. Lite på bekostnad av cardio visar det sig att cardioanvändandet på gymmen har gått ner. Så att de här jättekardioparkerna tror jag att vi kommer få se betydligt mer avskalat generellt sett. Och att man, jag vet ju, nu kommer det ju mer teknologiska tjänster, alltså digitala tjänster som med sensorer och grejer som mäter hur och var saker används och hur mycket folk som är i olika zoner på gym. Så jag tror att gymmen kommer bli mer datadrivna i sina affärsbeslut. Hur många löpband behöver vi? Okej, de här 20 som jag köpt tidigare på varje anläggning, vi kanske klarar oss på 10, för att peaken är egentligen bara en timma, två kvällar i veckan där det här är ett problem, där inte alla får. Men resten av tiden på dygnet så har vi liksom en överkapacitet på löpbanden. Så här, 10 löpband eller 5 löpband mindre, det är rätt mycket pengar. Så att det tror jag data kommer göra, vara mer involverad i affärsbesluten. Att det inte bara blir så här på gammal beprövad erfarenhet och att man bygger utifrån en och samma mall. Och där har jag sett Sats, ett business case som jag såg på, som de hade, i och med att de är på börsen så släpper de ju ganska mycket information. Där de hade downsizat en klubb i Oslo med hälften, så från 2000 till 1000 kvadratmeter, och ökat medlemsantalet. Så att du dels fått ner hyran potentiellt sett då med hälften, och sen fick de faktiskt en högre kundnöjdhet och fler medlemmar. Så att högre medlemsintäkter, lägre kostnad. Så att jag tror yteffektiviteten kommer bli en helt annan grej, apropå det du var inne på, liksom ekonomi, räntor, hyror, allt stiger. Så att personal tror jag inte man kan dra in mer på, men man kan definitivt se över kvadratmetrarna som man har och maximera dem på ett helt annat sätt. Det tror jag. Hade jag något mer framåt spaning där? Nej, men det är ju snack liksom i branschen att gå från fitness till wellness. Jag vet inte. Jag ser ju att det kommer mer och mer produkter som kanske inte är så mycket träning. Så det är mer återhämtning, välmående på olika sätt. Vi har ju sett allt från kompressionsbyxor till foam rollers och grejer, meditationskoncept. Så att ja, det kanske kommer på sina håll. Man ser det en hel del i USA, att olika aktörer tar till sig mer av den här typen av tjänster och erbjuder klasser som är annorlunda än vad vanlig fitness har erbjudit. Så att vi får väl se vad som händer.
Oberoende av vad du då spår kommer att hända, om du filosofiskt får raljera, vad skulle du vilja ska hända? Vad skulle människor må bäst av? Och du och jag kanske också kunna försörja oss på det här.
Mm. Nej, men jag skulle vilja se mer att gymmen håller kunderna i handen på ett annat sätt. Att man verkligen hjälper folk. Att det inte bara handlar om att sälja ett medlemskap och sen tickar på 12 månader och sen hör man av sig i slutet på den perioden. Och ska du teckna nytt? Nej, jag fick en väska på köpet här hos konkurrenten, så att jag kör där istället. Att det verkligen handlar om att hjälpa folk. Och då tror jag så här, helt annat sätt att introducera nya medlemmar. Men jag tror också så här, vi måste hjälpa folk att förstå vad som händer. Mäta, följa, alltså du måste ha data på det. Jag skulle jättegärna se en träning där man skulle kunna säga att, Sats skulle kunna säga att av de som blir medlemmar hos oss så under 12 månaders medlemskap i genomsnitt så händer det här och det här. Och inte bara så här vikt och liksom de klassiska, utan att man också går in på det mentala. Liksom upplever någon slags självskattningsgrej, så att man verkligen så här ut mot politiker och samhället skulle kunna visa på att det här händer när man kommer in hos oss. Alltså folk mår bättre, de blir mindre stressade. De, vi vet någonstans att det händer, men det blir för luddigt. Vi har liksom inte data på det riktigt. Så att jag skulle vilja se en bransch som faktiskt mer faktiskt tar och hjälper folk hela vägen och inte bara är så fokade på det här medlemskapet, utan på olika sätt hjälper folk att ta sig framåt.
Du kanske får bli Sveriges första gymfilantrop då?
Ja, någonting sånt. Nej, men jag är involverad i Friskvårdsföretagen som är liksom branschorganisation för gymmen, de kommersiella gymmen. Så att det är ju frågor som man sitter, nu just inte den här specifika frågan kring att hjälpa människor hela vägen, det ska jag inte säga att det är uppe på dagordningen, men olika liksom sätt i samhällsengagemanget, hur vi kan bli ansedda som en mer seriös bransch, en mer professionell bransch. Och där är ju data en stor viktig del. Kan vi inte visa på vad vi gör i kronor och ören och i annan liksom data, ja, men då blir det svårt, tror jag. Då tror jag att det blir lite luddigt för folk. Bara, ja, men det, där går ju de hurtbullarna liksom. Sådär.
Har du något brandtal eller någonting du absolut gärna vill få sagt före vi avslutar samtalet?
Jag skulle nog säga den här att verkligen hjälpa människor. Vill man, är man in it for the money eller är man in it för att verkligen hjälpa folk? Det är nog en bra fråga att ställa sig också. Jag upplever att de flesta vill hjälpa folk, men man kanske är på business-sidan inte så bra på att kapitalisera på okej, hur ska produkten, tjänsten se ut för att jag ska kunna tjäna på det. Och sen har du kanske andra som ta riskkapitalbolag som är mycket globalt inne i den här branschen. De ser ju den ekonomiska uppsidan utav branschen. Deras huvudmål är kanske inte att hjälpa så många, men de vill ha så många medlemmar som möjligt såklart. Men, så att mergea de där liksom, brinnet för branschen där många är och där många, ja, så många i branschen är, men att man behöver vässa sig på businessdelen. Och det kanske man inte fixar själv, så att då får man så här, vi måste också bli bättre på att ta hjälp utifrån. Finns det andra entreprenörer som man känner, företagare som man kan ha i sin styrelse, sitt nätverk, och liksom, hur hade ni tänkt? Jag tror också att det är lätt att tänka att men träning, det är en sån specifik bransch, man måste förstå. Jo, man behöver förstå det, men i grund och botten så är det affärsverksamhet vi driver med. Och det är ganska universellt, så att också där bara någon helt annan, jag vet inte, någon som skit upp det inom verkstad eller någonting. Hur hade du gjort det? Hur hade du sett på det här? Jag tror att det är en ganska nyttig läxa, så att man inte bara så här tittar på vad grannen i branschen gör för någonting och så bara, men vi gör också, vi tar också fram det här mamma bootcampet, så här. Ja, fast det förflyttar ju inte från den här vinstmarginalen till en dubbel vinstmarginal. Då måste ni göra någonting helt annat. För att båda har mamma bootcampen. Vilken är billigast eller vilken tränare gillar jag bäst? Det är ju där man lite hamnar.
Ja, men tack för dina insikter i svensk fitnessindustri. Dåtid, nutid och framtid.
Tack så mycket, spännande. Jag är helt mör och undrar så här, folk lyssnar på, kommer de bara, vilken dåre, eller är det vettigt? Ja, men det är alltid roligt med feedback också, att vad är, det är min syn på saker.
Och de kan ju alltid välja om de vill engagera sig mer eller inte.
Mm.
Så om man då vill ha mer av Brian, hur kommer man i kontakt med dig?
Ja, men alltså bäst är nog Sweaty Business på Instagram eller sweatybusiness.se. Där finns mina kontaktuppgifter. Maila eller kommentera, skicka ett DM. Finns på LinkedIn och ja, alla sociala kanaler nästan. Inte TikTok, där är inte min hemmaplan just nu. Kanske blir det i framtiden. Men alltid intressant med inspel och liksom bolla saker med folk från branschen.
Jag håller med, gubben. Jag ska låta dig gå tillbaka till att vara pappa med barn på förskolan och allt sånt där. Och driva business. Så jag säger tack och bock från mig. Skitkul att du kunde vara med.
Stort tack. Man säger, du är superduktig på att vara poddvärd. Det är inte lätt. Och väldigt bra poddkoncept tycker jag.
Tack min vän. Din mage kurrar. Du ska absolut få äta nu.
Jag vet.
Ja, tack och bock hörni. På återseende.
Thanks.
Där var avsnittet slut för idag. Jag hade ett supergivande samtal. Jag var överförberedd med frågor. Men jag lät också samtalet drifta iväg till dit det naturligt gick. Brian driver ju själv som sagt en egen podd under namnet Sweaty Business. Och det är ju ganska skönt för honom att då inte behöva projektleda eller producera sitt eget content. Utan nu är det jag som får ta hand om honom. Och det är lite extra kul faktiskt. Jag kan starkt rekommendera hans sajt om du har lite intresse i businessdelen av svensk fitness. Om du är en medveten konsument och vill veta vad det är du konsumerar. Men också kontextualisera och relativisera olika tjänster mot varandra. Skämt åsido ligger ju Fitness Göteborg kanske 3-4 år efter Fitness Stockholm. Sverige ligger säkert 3-4 år efter USA. Och det ser ju faktiskt inte helt lika ut, varken i vårt land eller i vår världsdel. Men det är ju förstås både Brians och min stora övertygelse om att fitness- och hälsobranschen behövs. Vi behöver professionaliseras, vi behöver tänka på att göra nytta. Men sen ska ju också kulorna in och människor ska förstå värdet av träning och hälsa. Och tycka att det är självklart att spendera pengar på sin egen hälsa. På samma sätt som många människor har normaliserat dyra afterworks, cosmopolitan, drinkar, streamingtjänster, diverse taxiresor som en självklarhet. Men då har mage att säga att gymkort är dyrt. Vill du stödja podden, gå in och lämna en review av podden. Gå in och tryck på följ på sociala medier, Instagram främst. Kanske vi likt Brian börjar hänga med på LinkedIn. Det finns ett konto där, inte särskilt aktivt. Kika också in tidigare avsnitt med allt från fitnessbranschen folk till proffsfighters, till bodybuilders, till chiropraktorer. En hel del yrkesmänniskor inom just fitness- och hälsobranschen. Men också en hel del vanliga människor som bara väljer att vara medvetet friska. Har du vägarna förbi Stockholm, välkommen förbi CrossFit Nordic i Vasastan Stockholm för en PT-timma. Kanske vi ska öva lite romerska ringar, lite handstående eller bygga feta benmuskler inför 2024 års cykelsäsong. För träning online coachar jag månadsvis på individnivå, träning, kost, livsstil eller alla tre ihopslaget. Vi har också en coachinggrupp, främst för män, som vi kallar för Winter is Coming. Och idag snöar det i Stockholm, utan tvekan, Winter Came. Det här kommer då så småningom gå över till ett vårbootcamp som vi förra året kallade för Operation Speedo Torpedo. Kom i din bästa badbralleform med coach Optiholm och mig själv. Det var allt för den här ranten. Jag önskar dig en fantastisk dag var du än befinner dig. Stay strong, stay healthy, skapa mer, konsumera mindre. Allt börjar på gymmet. Börja morgonträna, se inte din träning som en femte prioritering efter jobb, hämtning, lämning och så vidare. Gör det tidigt på dagen, svälj en groda tidigt. Det har bara fördelar. Coach Henrik out.